Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Denna vecka talar Kristoffer Örvall om vad som talar för dig.
Jag kliver rätt in, för jag är liksom i rätt in-mode. Vad i ditt liv talar för att ditt liv, alltså hela du, är på väg i en riktning, liksom ditt Gud bär? Alltså vad, om man tittar på ditt liv, över det som är du, vad talar för att det här kommer gå som Gud har tänkt? Alltså Gud är ju enorm. Gud är ju skaparen av universum. Han är den som har snickrat ihop mysteriet med gravitationen. Han är den som ligger bakom hur innerörat fungerar. Han är den som ligger bakom att om man vetemjöl, lite mjölk och socker, så kan man få semlor. Alltså det är en stor och mäktig Gud. Jag är inne på 2 semlor idag. Ja, det är ändå födelsedag. Ja. Så att Gud har inga små planer. Och när jag läser min bibel så slås jag av att de som Gud liksom leder, det är inte det att de får snabbast Ferrari-bil eller att de får mest framgång och så. Det verkar inte fungera så. Men det är som att Gud leder efter en plan, och faller deras liv in i den här planen, så är det som att livet i sig på något sätt blir mäktigt och bär också hela vägen in i evigheten. Så hur ser det ut över ditt liv? Vem är du egentligen? Vad är det som talar för dig? För att du är på rätt väg. Och vad är det som talar mot att du går den vägen som Gud har tänkt? Och kanske ännu tydligare, vad är det som talar mot att Gud ska bära dig in i hans välsignelser? Det här tänkte jag predika om. Lite vad som talar mot och så vad som talar för. Får vi se om vi landar. Jag ska läsa ett bibelställe som jag tycker om oerhört mycket. Så mycket att jag har predikat om det säkert 2 gånger redan. Jag har ändå bara jobbat här 1,5 år. Men så bra är det. Och vi läser i Lukas kapitel 19, vers 1-10. Och nu står det han i början, det syftar på Jesus. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios. Och han hade hand om tullen. Och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det 4-dubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Jag har listat i den här berättelsen om Sakaios 3 saker som talar mot Sakaios. Det blir ju väldigt många fler eftersom att min lista på något sätt har en underlista i sig. Det brukar ju vara så. Men hans track record, hans historia, hans gärningar är ett stort motargument för att Sakaios kommer hamna där Gud vill ha honom. Alltså någonstans i Sakaios liv så började han ta genvägar. Han hamnade i en position där han kunde pressa andra på pengar, och så insåg han att med min makt så kan jag bli rik. Alltså jag känner ju några rika människor som har blivit liksom rika på ett hederligt förvaltande sätt. Det tror jag är oerhört välsignande av Gud. Men det här var inte den sortens rikedom, utan det här var en rikedom som kom utav ondska. Att man hade lurat och pressat och använt makt. Men jag tänker, någon gång var ju Sakaius också kanske inte en semmelälskande kille, men en vanlig person. En glad pojke som sprang efter en boll. Med en härlig framtid framför sig. Men så viskades det kanske i örat: du, de tycker inte om dig, så det är ingen idé. Du kan lika gärna försöka få en position där du har makt och skapa dig din egen värld, din egen rikedom. Så han valde bort det som var gott och rätt och riktigt för det som kanske var gott på ett sätt, men som vars eftersmak var unken. Det visade sig sen lite senare att alla andra visste ju det. Sakaius var en sån där syndare, han som hade gjort det här. Sakaius historia talade emot honom. Han hade sånt i sitt bagage som verkligen var ett motargument för att det som skulle ske med hans liv, det var efter Guds plan. Att Sakaius liv skulle bära in i en välsignelse. Nej, inte som han hade betett sig. Inte som han hade gjort. Sen fanns det andra, min punkt nummer två. Andra röster. Alltså det var inte bara att Sakaius historia talade emot honom, utan det fanns andra människor runt omkring som talade emot Sakaius. Eller hur? När Sakaius skulle följa Jesus så ropade de liksom nästan hånfullt: gå inte in hos honom. Ni vet, han är ju en sån som. Alltså andra visste Sakaius svagheter. De pratade om honom efter kyrkkaffet. De skrev om honom på Instagram eller vad de nu hade för medium där man skvallrade lite och så. De visste mycket om honom och stämpeln var fast och tydlig. Det fanns säkert de som tyckte gott om Sakaius lite sådär. Ja, men han var en duktig affärsman och han var duktig på det här. Men ni ska bara veta, det ryktas att han också har pressat den här mannen på pengar. Alltså andras röster, de han hörde och de han inte hörde när de pratade och han inte var där, talade emot Sakaius. Och sen fanns det en tredje sak som jag tror kanske är det starkaste som talade emot att Sakaius liv skulle bäras in i en välsignelse och dit Gud hade tänkt. Nämligen hans egna röster. Tänk att ha svikit sitt folk. Tänk att vara väl medveten om sin historia. Då och då när man gick och handlade purjolök så hörde man: ja, men det är han. Det är han. Det är han. Eller när man satt och livet lyfte lite och det var kalas och man trivdes och så tittade någon lite snett. Och så. Det hade gjort någonting med hans egen syn på sig själv. Att till en början vakna upp och tänka: jo, men det här livet, det är ändå rätt gott. Det kommer bli bra. Nej, just det. Ja. Jag har ju gjort det här. Och till slut så hade historien och andras röster format en egen inre röst, det är jag helt övertygad om, som viskade: du är ingenting. Du är inte bara liten till växten, verkade det som, utan du är en liten människa. Du är inte så mycket värd, i alla fall inte som de andra som har haft ordning på sitt liv. Du har ju gjort det här. Och du hör ju vad de andra tänker. Kanske hade Sakaius någon gång tänkt i sitt liv att jag ska minsann få ordning på det här. Jag ska ändra det. Och direkt då så kommer ju rösten, den egna inre rösten som säger: nej, men du kan inte. Det är ingen idé att du ens försöker. Du vågar inte. Sluta. Ja, men jag kanske ändå. Nej, det går inte. Jag kanske kan bli något stort. Nej, du är en liten människa. Känner du igen dig i någonting av det här? Alltså jag tror att det finns de saker i din historia som talar mot dig. Prioriteringar du har gjort. Halvt medvetna val som kanske inte blev så där superbra kanske. Jag tror också att för de allra flesta människorna så finns det någon eller ganska många händelser som man vet om och skäms över. Jag gjorde det här. Fast att jag mycket väl visste att det nog inte var det rätta och riktiga. Det talar ganska starkt emot att du ska få gå in i ett liv fyllt av Guds välsignelse och hans plan. För i din och min tyvärr historia så finns det ju de där valen och de där snedstegen som svärtar ner en del av vår historia. Några, jag är helt övertygad också, de sitter i det här rummet och vet mycket väl vilket område det är man misslyckas på om och om och om igen. Som en röst som från historien ropar och påminner om, tro inte att du ska klara det. För du är ju en sån som har gjort det här. Som faller i det här om och om och om igen. Jag tror att det finns sånt i din och min historia som talar emot att livet kommer bära efter den stora vackra plan som Gud har tänkt. Jag tror också att det är så att det finns andra människor runt just ditt liv. Alltså andra människor som har inflytande över dig som faktiskt då och då säger eller skriver saker mot det som är dig på något sätt. Någon har ju kanske en välmenande men en dömande förälder i bakgrunden som sagt, du kommer inte. Och så fortsätter den där meningen och så har det påverkat den. Eller du är en sån som. Och så talar det fortfarande mot dig. För någon är det inte en förälder utan för någon kanske det är en lärare som har sagt. Eller en kompis. Som har talat ut någon form av dom över ditt liv. Slagit fast en bild över dig. Att du är inte, någonting är du men du är i alla fall inte en sån som kommer kunna lyckas med det här eller det här eller det här. Några tror jag vet med sig att det finns folk som säger saker om en. Ibland kanske man anar det. Ibland så undrar man bara, vad sägs när jag inte är i rummet? Jag tror att det finns människor runt om kring våra liv. I lite olika stor utsträckning men som faktiskt talar emot oss. Och sen den där tredje rösten. Utöver historiens och skuldens röst, utöver andra människors röster, så är det ju den egna inre rösten. Som ibland tycks vara allierad med min egen motståndare. Har du tänkt på det någon gång? Alltså man får en idé, ett projekt, och tänk, eller kanske är det en utbildning som ligger framför en. Eller ett jobb, eller en relation, en möjlighet. Och då tänker man att jo, men det här tror jag på. Och så är det som att i huvudet sitter min egen motståndare. Formad av min historia, formad av vad andra människor tycker och tänker. Och formad av liksom det som har varit som säger saker. Nej, men du är en sån som inte klarar det här. Tro inte att du ska bli det här. Fortsätt att vara det du är. Det klarar du någorlunda. Det är som att ibland ställs vi inför en inre röst som när du vill liksom lyfta lite så trycker den ner. Och det är inte så att du är ensam om du sitter här och kämpar med att det ibland är som att de mörka tankarna väljer vid vissa tillfällen bara att kasta sig över dig. Jag tror att det vi pratar om, ångest, just det här lilla stunden skulle jag vilja säga någonting om det. När det är som att tankarna oproportionerligt trycker ner, där varje öppning, ljusöppning, verkar helt hopplös. Där det liksom en positiv tanke inte ens får en gnutta luft. Men där varje negativ tanke är som att den har en hel fläkt bakom sig och bara trycker på. Det är vanligt. Bland er, men också bland oss pastorer. Alltså jag hamnar ibland i de lägena. Ofta en kväll. När liksom utmaningar som ligger framför, när saker som har hänt bakom, och så blandas det, och så kanske man är trött eller hungrig eller vad det nu är, och så är det någonting som gör att nu är det bara oproportionerligt mörkt. Och så har jag varit med om det så många gånger att jag har lärt mig att jag inte ska lyssna på det mörkret, utan försöka somna. Det går inte alltid. Jag ska aldrig ta beslut i mörkret. Jag ska ta beslut när det är ljust. Ganska klokt egentligen när man tänker sig. Men ändå, fast att jag tycker att jag har lärt mig hantera den där ångesten som kryper nära. Och jag tror att min ångest inte är lika stor som någon utav eran. Men så känner jag att det där är tufft på riktigt. En liten parentes. Efter den här predikan ska vi få lyssna på en sång och så ska vi be och sånt. Det är fantastiskt. Att bjuda in Jesus som är ljust själv i ditt liv, det är oerhört. Men om du kämpar med ångest regelbundet om och om igen och det är som att det börjar styra ditt liv, då tror jag att du ska gå och prata med någon. En kurator, en psykolog. Gärna komma till någon pastor som kan leda dig vidare. För jag tror att i huvudet, på samma sätt som en arm kan gå sönder om man är för dålig på hockey och får ett slag på något sätt här, va? Så går man till doktorn och så har man det lite ompysslat och fixat och gipsat och så blir det bra på sikt. För att de har stenkoll. Så behöver man ibland när ångesten på något sätt tar över ens liv inse att det är någonting i det som är mitt medvetande som har fått sig liksom en knäck. Lite brutet. Det är därför jag tror att Gud har skapat intelligenta psykologer och terapeuter som kan hjälpa en. Jag vet att inte det är alltid enkelt. Det är inte lika enkelt som att få en arm omlagd, jag vet det. Men jag tror att det för någon här kan vara en uppmuntran att ta tag i det här. Du kan få makt över din egen ångest. Du kan hantera den och kunna gå vidare. Och du hanterar den. Slut parentes. Vi har våra egna röster som talar emot oss. För någon handlar ju det om utseende. Jag tror det. Alltså man önskar ibland att det här har vi pratat om så länge så nu räcker det. Men jag tror inte det räcker. Alltså man kämpar med hur andra människor uppfattar en. Till den milda grad att man lägger ganska mycket tid på att stilla både den egna inre rösten som säger så här behöver du se ut eller så här behöver du vara. Och samtidigt rädslan från alla andra röster. Och så blir det som ett sånt marsvinshjul som bara rullar på. Det finns mycket som talar emot. Det här var negativt, kände jag nu. Jag tror att man i kyrkan får vara brutalt ärlig. Det finns en del i ditt och mitt liv som talar emot att det kommer bära in i Guds stora välsignelse och plan. Nu ska jag läsa Bibeln. Då brukar det ordna sig. Det här är till dig som har en historia, har gjort val och prioriteringar och tagit genvägar. Det här är till dig som har andras röster in i ditt liv som inte kanske borde få så mycket makt. Det här är till dig som har en egen röst som trycker ner. Till dig som ibland är feg, för bekväm. Till dig som har mycket mot. Romarbrevet 8, kapitel 8, vers 31-34. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts. Och lyssna nu. Och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Det finns en röst som överröstar alla andra röster. Nämligen Jesu egen röst. Ett oerhört vackert bibelord om att om Gud är för oss, vem kan då vara emot? Ni vet, universums skaparen, gravitationens kontrollant, skaparen till semlan, han är för dig. Han vet om alla dina motargument. Han vet om alla andras motargument. Han känner till din historia och han tar den på allvar. Men han blir människa, Jesus Kristus, för din och min skull. Så att han kan bära våra brister. Det är som att på korset så tar han alla mot. Alla dina dåliga sidor. Alla dina fega stunder. Alla de stunderna du bara önskar vore så ogjorda, så bär han det. Och så ropar han, jag är för dig. Vem kan vara emot? Så tar han vad alla andra säger och kommer säga om ditt liv. Dömande och nedvärderande. Och så bär han det och säger, jag är för dig. Vem kan då vara emot? Och så är det som att Jesus själv hör din inre röst som ibland blir mörk och trycker ner. Och så vill han ropa från korset och säga, jag bär den. Det är något oerhört som händer på korset. Vet ni, Jesus själv, jag tror att Jesus själv upplever ångest på korset. Och, men vänta nu, vadå? Det var ju seger och sånt. Ja, det var det, men det var också ångest. Vet ni, han hängde. Och så ropade han, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är som att de mörka tankarna till och med över Jesus hopade sig. Att han inte kunde känna sin faders närvaro. Som att förvirringen var större än verkligheten. Han känner din ångest. Jag tror att det var just det han bar. Det var just den smärtan han bar. Så att det blev mörkt. Och Bibeln berättar att det inte bara blev mörkt för Jesus, utan hela världen blev mörk. Det var som att jorden slutade andas. För att just nu så bär Jesus allt mörker. Och så på uppståndelsens dag så startar den här rösten. Han är uppstånden. Han har vunnit, han har segrat. Och eftersom att den rösten, segerns röst, är större än förlorarens röst, än förnedringen och underlagens röst, så ropar han idag. Han ropar från himlen. Han sitter och vädjar på faderns högra sida. Du vet, Kalle, det är en bra kille. Jag känner honom. Vi vet det han kämpar med, men jag känner honom, jag tror på honom. Vi satsar på honom. Sofia, det här är en bra tjej. Vi vet allt om henne. Vi leder henne in i välsignelse. Vad du än hör från din historia, från vad andra säger eller från vad din egen inre röst säger, så sitter Jesus där. Jag tror på dig. Och så är det någon här som inte vet om man ens tror. Då sitter Jesus, jag tror på dig. Jag tror på dig. Och det är inte vem som helst. Jag vill läsa ett bibelord. Jag har satt med min kollega Jonathan och vi åt 2 timmars lunch i fredags. Det var bra. Och så pratade vi om att det handlar ju alltid om Jesus. Och så var det ett bibelord som kom till mig efteråt. Kolosserbrevet kapitel 1, vers 15-17. Om denna Jesus som vädjar gott om dig. Som vill bära ditt liv in i hans plan och sina välsignelser. Han är den osynlige Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Jesus talar för dig. Jesus talar för dig. Ja, men jag har gjort det. Jesus talar för dig. Ja, men jag tänker, Jesus talar för dig. Ja, men andra brukar säga, Jesus talar för dig.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.